och middag.
En bilist i Älvdalen i Dalarna bröt mot fartbestämmelserna och körde med 120-130 km i timmen.
Vi har nu haft högertrafik här i landet i snart 8 timmar.
Fortsätt 200 meter sväng sedan vänster till Möllevångstorget.
God middag.
Får man bort bilen så blir staden mer attraktiv.
Det handlar inte bara om att generellt att minska biltrafiken, så enkelt är det inte, utan det handlar om att göra fler delar av staden mer tillgängliga på alla sätt.
Välkommen till Bortom bilen, programmet som kikar in i en framtid där bilåkandet minskar. Jag heter Agneta Nordin. Idag är jag i Västra Hamnen i Malmö. Här glittrar Öresund i solljuset och sålet från centrum hörs på avstånd. Västra Hamnen är legendarisk industrimark. Fram till slutet av 1980-talet byggdes pampiga fartyg här. Och under en kort parentes i slutet av 80-talet hade Saab världens modernaste bilfabrik just här. Idag är stadsdelen ett exklusivt bostadsområde. Sinnebilden av den nya staden och stadsplanering för en tid med färre bilar. Om det ska jag prata med trafikforskare Christer Ljungberg alldeles strax. Men först ska vi följa vår reporter Paul Friggis som letar svaren på hur drömmarnas stad kan se ut. Hur förändras städerna när de anpassas till tider när bilen inte längre står i centrum? En som funderar över det här är Sabina Dettorey, stadsutvecklare och mångårig innerstadsaktivist som bor nära den tungt trafikerade genomfartsleden Amiralsgatan i Malmö.
Det handlar om att bygga mera stad, men göra det på ett klokare sätt. Amiralsgatan skulle istället för att bara vara till för biltrafik kunna vara till för liv och rörelse i Malmö och erbjuda så många fler bostäder och erbjuda utrymme för så många fler sätt att röra sig genom staden. Det skulle istället för att vara den breda barriär som det är idag så skulle det kunna bli en förenande länk i Malmö. Det skulle kunna bli en pulsåder.
Sabina Dettorey var under flera år välkänd som aktivist i stadsdelen Möllevången i Malmö. Hon är nu stadsutvecklare för Rosengård, ett område hon vill se smälta samman med Malmös centrum.
Hallå älskling, visar du att du har ett armband? Kom tjejen, vill du ha en slurk?
Just nu är hon mammaledig och nyinflyttad i stadsdelen Sorgenfri. Hon är också en av många som vill se cyklister och gående ta över mer av gatans liv.
Och det blir så synligt att det är människor på något sätt som lever i staden när man ser många cyklister eller för den delen många fotgängare samtidigt.
Och det saknas inte storstilade gröna projekt i hennes stad. Det forna industriområdet i Västra Hamnen har blivit huvudarena för ambitionerna om hållbar stadsutveckling i Malmö. Och här står framförallt cyklarna i centrum. De närmaste 7 åren satsar staden 400 miljoner kronor för cykelutveckling. Målet är att 3 av 10 resor ska göras med cykel om 5 år. Cykelbanorna ska byggas ut, fler däckpumpar ställas ut och cykelrutor målas upp i olika korsningar. En supercykelväg med färgglad asfalt, vindskydd och servicestationer ska gå mellan Lund och Malmö. Och så ska staden prioritera kollektivtrafiken på gatorna och introducera nya fordonslag, långa så kallade superbussar och med tiden även spårvagnar. Men hur kommer städerna att påverkas av de nya trafikmönstren? Jag åker till Rådhusplatsen i Köpenhamn. När Ströget blev gågata för 50 år sedan förvandlades gatan snabbt till en scen för stadens liv och blev själva sinnebilden för den både paranta och jovialiska storstaden.
Och det har också varit med till att skubba de små butiker ut i sidogatorna, de små som unika, lite spännande butiker, för det har varit för dyrt att slå sig ned på Strøget, för de stora kedebutiker har dominerat de internationella kedeforretningarna.
Det här är Nils Bøtger Rasmussen, dansk framtidsforskare. Han säger att vid Strøgets tillkomst så besannades faktiskt farhågorna hos en del butiksinnehavare. Lyxiga mindre affärer och små apotek och skomakare försvann och ersattes av modaffärer och med tiden allt större internationella kedjor.
Alltså hela paletten av butiker var det blev lite mer ensartet i form av modebutiker i takt med att de unga människor kom in och övertog strået i stigande grad.
När jag träffar Nils Bøtger Rasmussen på Strøget vill han först inte ta i hand. Och hans ansikte har flera skrubbsår. Han deltog nämligen i en cykeltävling, ramlade och fick en handfast påminnelse om att livet på cykel inte är riskfritt. Och i Köpenhamn har cyklarna enligt Nils Bøtger Rasmussen faktiskt också blivit ett problem.
Cyklen i hög grad som måske ligefrem har gått hen och blivit det helt stora forureningsproblem, hvor det var bilen tidigare, så är det alltså cykelsrav och cyklar i det hele taget smidt och parkerat alla möjliga steder i det centrala København.
Vid Nørreport station, där kvarteren med gågator börjar, blir det uppenbart. Här finns flera hundra parkerade cyklar som belamrar flera kvarter. Inte ens cykelställ i flera våningar tycks begränsa den här tillväxten av denna skog av metall. Idealet om täta bilfria städer lär inte bli en återgång till landsbygdens fria ytor. Men bilfria städer med cykeltrafik och gågator attraherar ändå allt fler och byggs ut i Europa. Kraften i denna förändring handlar inte bara om ökad miljömedvetenhet. Marianne Klint, som är miljöutredare på konsultfirman VSP, berättar om den holländska staden Houten, där innerstaden byggts runt cykeltrafik och fotgängare.
Bostadspriserna i Houten är ju högre än i närliggande och motsvarande städer i Holland. Och inkomstnivån är också högre. Så att det visar ju att det, får man bort bilen så blir staden mer attraktiv.
I städernas omvandling mot mindre bilar finns alltså också pengar att tjäna. Bilfria städer tycks utlova både guld och gröna skogar. Och i Sverige tas allt fler initiativ till att öka spårtrafiken, minska privatbilismen, lägga ut fler cykelstråk och hitta alternativa färdmedel på hjul som inte använder fossila bränslen. Målet är att biltrafiken gradvis ska minska rejält. Hastigheterna på centrala gator i flera städer i Sverige har sänkts till 40 km i timmen nyligen. Och i Sverige gynnas bilar med alternativa bränslen. Minskningen av privatbilismen i Sveriges städer får ibland hjälp från oväntat håll. Som på Lidingö i Stockholm. Göran Thunér, vice ordförande i tekniska nämnden på Lidingö, berättar.
Jag tittar på biltrafiken över Lidingöbron. Och på 10 år har biltrafiken minskat med 26%. Kollektivtrafiken har ökat med ungefär lika mycket. Och totala antal resor per invånare över Lidingöbron har minskat. 10% biltrafikminskning, det förklaras av biltullarna som infördes 2006-2007. Men resten beror på andra faktorer.
Och vilka är det?
Ja, dels så har vi fått lågprisbutiker på Lidingö kring 2006 så att folk behöver inte åka över bron för att handla. Och det gör att många inköpsresor som tidigare gick med bil över bron, de handlar, åker man nu lokalt och handlar på Lidingö. Men även bilinnehavet har minskat de senaste åren. Och körlängden per bil har också minskat, så att det, jag ser att det är trendbrott.
Jag cyklar till stadsdelen Rosengård och jag funderar på om drömmen om bilfria miljöer och stigande fastighetsvärden verkligen är en modell för alla stadsmiljöer. I en av de lokala matbutikerna i en av höghusens bottenvåningar arbetar David. Butiken ligger på en säckgata, alltså en gata som är avstängd för genomströmmande biltrafik.
Så vad tycker du om bilar? Ska det vara mer bilar eller mindre bilar? Eller vad tycker du?
Mer bilar. Varför
är det bättre att ha mer bilar?
För att det finns mycket kunder som bor inte här i Rosengård. Så de mesta har bilarna, du vet. Så de kommer och hittar inte parkering, så de går igen.
Så ni hade fått bättre affärer om det hade funnits mer bilar?
Precis, ja, det är klart. Det är klart.
Den här butiken är del i en satsning på närhet mellan jobb och boende som MKB, det kommunala bostadsbolaget, drivit. Anna Viking, konceptutvecklare på MKB i Rosengård, tycker också att det behövs biltrafik här.
Dit här. Nu ser vi en häst som kommer gå där. Det är hästen som hämtar sopkärlen från våra miljöhus. Så att det händer ju väldigt mycket i de här områdena också. Som går tillbaka till det hållbara samhället att leva, och det är ju det som är eftersträvansvärt. Men innan vi har kanske nått hela vägen dit, så tror jag att det finns en process där människor behöver liksom ställa om sitt sätt att se på kommunikationsmedel, och där bilen idag från väldigt många är det givna transportmedlet. Och i ett område som Rosengård, där det bor nästan 22 000 personer i stadsdelen, det är en väldigt stor yta, och att det faktiskt ibland kan också vara positivt att öppna upp även för biltrafiken, så man får en genomströmning genom området och får till liksom ett flöde på samma sätt som man har här på den här gång- och cykelvägen. Så att någonstans att hitta en bra kompromiss.
Anna Viking, konceptutvecklare på MKB i Rosengård, och Sabina Detoré några kvarter bort, håller med om att bilismens negativa följder bör hanteras med annat än bara förbud.
Om man gör gatunätet lite mer lättare att förstå, så kan det innebära på vissa ställen att det kommer att tillkomma biltrafik där det inte finns biltrafik idag. Men det innebär också att det blir mindre biltrafik på andra ställen. Så det handlar inte bara om att generellt att minska biltrafiken, så enkelt är det inte, utan det handlar om att göra fler delar av staden mera tillgängliga på alla sätt.
Miljöproblemen kan bemötas på många sätt, och hon tar bullret som exempel.
Då tänker jag att man kan jobba på två sätt. Dels så handlar det om att minska de negativa effekterna, vilket då kan innebära att jobba med ljuddämpning på olika sätt. Eller att ta bort och minska trafiken. Men det kan också handla om att tillföra positiva ljud som vi hellre vill höra. Och de positiva ljuden, de kan fungera maskerande så att de lite grann döljer de negativa ljuden. Då kan man till exempel jobba med vatten i staden. Och det tycker jag skulle vara väldigt intressant om Malmö utvecklade mycket mera. Därför att Malmö är en vattennära stad. Vi ligger vid en kust och vi ser vattnet som ett stort värde i vår stad. Då vore det fantastiskt intressant om vi kunde jobba mycket mer med vatten som ett naturligt inslag i våra stadsmiljöer. Det kan vara springbrunnar och olika typer av pålande vatten. Det kan vara kraftiga fontäner på något ställe och något mer stillsamt på någonting annat. Men vatten är också någonting som många människor upplever som någonting som skapar lugn. Tillför positiva ljud mycket mer.
Jag kanske skulle pålande vattenljud dämpa en del av bilarnas störande buller. Vi hörde stadsutvecklare Sabina Detoré sist i Paul Frigis reportage. Här i Västra hamnen är det ganska stillsamt just nu. Annat var det förr, när fabriksvisslorna tjöt och varvsindustrin gick på högvarv. Idag är Västra hamnen sanerat och det byggs bostäder för fullt. I akt och mening att nå vad man kallar hållbar utveckling. Bland annat med gatunät som inte lämpar sig för biltrafik. Med mig här, strax in till hamnkontoret på kajen, har jag Christer Ljungberg, trafikforskare vid Lunds tekniska högskola som idag driver konsultbolaget Trivector. Hela den här serien bygger på tanken om peak car, det vill säga att privatbilismen planar ut eller till och med minskar. Hur skulle du säga att politiker och stadsplanerare möter den här utvecklingen, Christer?
Ja, ännu så länge kan vi nästan inte säga att de möter det överhuvudtaget. Det är ett ganska nytt uppvaknande att se att det faktiskt inte är som det har varit de senaste 50 åren från bilens barndom. Att det bara har blivit mer och mer vartenda år. Och jag tror att många står ganska vilsna och inte riktigt tror på det och tror fortfarande att det här är något som går över när vi kommer ur lågkonjunkturen. Men det är det inte, säger forskarna.
Hur kommer det sig att man fortfarande har det här mindsetet då, tror du?
Ja, har man hållit på, har man växt upp och levt i denna sanning i 50 år eller någonting sånt där, att så här är det, ja, men varje år blir det lite mer trafik än det var året innan. Och så måste vi planera för det, och så måste vi bygga ut våra vägar för att oj, nästa år kommer det att bli ännu mer trafik. Oj, man gör sina prognoser och de tror man att de kommer att se ut ungefär som tidigare. Fast sanningen då, vartenda år pekar på att så är det faktiskt inte.
Vad ska till då, tror du, för att man faktiskt ska börja ta de här siffrorna på allvar?
Ja, sådana här radioprogram kanske. Nej, men mängder med information och upplysning och utbildning och så vidare. Så är det. Vi ägnar mycket tid åt att försöka förklara det här och vi följer det här noggrant för att se hur ser det egentligen ut. Har de rätt de här som tror att det bara är ekonomin som spelar roll och att det här kommer att ändra sig snabbt? Nej, det har de inte, säger forskarna. Om vi tittar på det, det är en mängd olika orsaker som just nu samverkar till att vi ser den här utvecklingen.
Om vi tittar på stadsplaneringen idag, som ju kan man tänka sig kommer att se annorlunda ut när bilen får mindre och mindre betydelse. Vad betyder det här faktumet för just stadsplaneringen?
Det borde betyda ganska mycket och jag tror faktiskt att det har börjat göra det, åtminstone i våra större städer. Om vi sitter i Malmö nu och här har det definitivt börjat betyda någonting, men även Stockholm till exempel. Stockholm som har en översiktsplan som heter Promenadstaden och har tagit fram en ny trafikstrategi som väldigt tydligt säger att vi kommer att ta ytor ifrån bilen och ge till andra mer kapacitetsstärka färdmedel. Vi får inte plats med bilarna. Fler och fler människor vill bo i städerna. Vi får inte plats med bilarna. Och så ger man mer yta till andra färdmedel och då blir det ju mer attraktivt och så behöver man inte ta bilen helt enkelt.
Jag läste i tidningen i morse att här i Malmö så satsar man ju mycket på vad Sveriges främsta cykelstad och att 3 av 10 resor 2018 ska vara med cykel.
Ja, och det tror jag säkert att man kan uppnå i städer som Malmö och Lund till exempel som har långa cykeltraditioner just. Så att jag tror säkert att man kommer att lyckas med det. Man är på god väg. Man satsar väldigt bra. Malmö har fått det som tidigare bara fanns i Holland. Just nu har man fått 6 stycken korsningar där cyklisterna har prioritet och inte bilisterna. Och det är ganska unikt. Det finns inte någon annanstans i Sverige.
Vi sitter ju i en storstad och pratar om städer och urbanisering. Men hur ser det ut i glesbygd och på landsbygden?
Så i glesbygd och på landsbygd så tror jag att bilen kommer att ha en väldigt stor roll även framöver. Så att säga. När vi tittar generellt på statistiken så ser man då någon sorts hållbarhetssynvinkel så kan de få lov att fortsätta köra bil på landsbygden om vi lyckas skapa bättre förhållanden i de stora och medelstora städerna så att vi kan få ner bilåkandet där. Så att definitivt kommer bilen ha en stor roll i glesbygd och landsbygd.
Vi sitter alltså i Västra Hamnen som tidigare var ett stort och tungt industriområde och nu satsar man på hållbara bostäder. Man bygger till och med bostadsrätter där man ska ha rätt och möjlighet till en bil i en bilpool. Men det här området är ju fortfarande exklusivt och inte direkt till för alla. Vad har du för tankar kring Västra Hamnen?
Ja, Västra Hamnen är ju precis som andra sådana här exempel på nya, moderna, hållbara stadsdelar. Man har ju lyckats fantastiskt bra med att bygga energisnåla hus och så vidare, men inte riktigt lika bra med trafiken eftersom det är så svårt helt enkelt. Det är jättesvårt och det hjälper ju inte att bygga en stadsdel som i sig är hållbar, för den måste ju sitta ihop med staden i övrigt och så vidare. Så att trafiken i en sån här stadsdel är ju beroende av hur trafiken ser ut i övriga Malmö.
Ja, och vi vet att det är på morgnar och kvällar så tjorvar det ju till sig här och folk sitter i sina bilköer.
De gör ju det och här är ju inte bara ett bostadsområde utan det är en väldig massa arbetsplatser också och en hel del av de som kommer till dem åker ju fortfarande bil och då blir det trångt på morgnarna. Så att visst är det så, trots att vi har en tågstation här 5-7 minuters promenad där vi sitter.
Men då är vi tillbaka lite grann där vi började då, att stadsplaneringen inte riktigt hänger med. Man har inte fått med Västra Hamnen i resten av planeringen av Malmö.
Lite grann kan man faktiskt tycka att det är så. Men nu när man då planerar för spårväg här framöver, först superbussar och sen därefter spårväg, då har jag ju planen att den första linjen som ska bli spårväg, den ska faktiskt gå mellan Västra Hamnen och Rosengård, och det tycker jag är fullständigt genialt att både fånga upp den här att koppla Rosengård väldigt mycket bättre till centrum och sen så få en direkt koppling ner till Västra Hamnen.
Ja, då kan vi ju stanna kvar där lite vid Rosengård, för vi hörde här i reportaget människor på Rosengård som säger att det är ett problem att det inte är tillräckligt med bilar. Det påverkar affärsmöjligheterna.
Ja, Rosengård är ju planerat under den tiden när vi byggde sådana här trafikseparerade områden för att det skulle bli bra inne i områdena, för att bilarna skulle köra på banan och så vidare. Och det betyder naturligtvis att det blir ganska svårt att driva affärer, för du har inte tillräckligt flöde med människor på alla ställen helt enkelt. Men jag menar, om man tänker sig en annan typ av planering så skulle väl flödet av människor kunna vara kring en bra kollektivtrafikhållplats till exempel. Va? Så att det går att åstadkomma. Men idag är det ju så att handel är väldigt beroende av biltrafiken på väldigt många ställen. och kommer förmodligen att vara ett bra tag. Vi har ju tidigare bara byggt efter bilen. Bilen har ju liksom varit normen, men om man försöker vända på det tankesättet och säga, men det behöver faktiskt inte vara bilen som är normen, utan det är faktiskt människan som är normen. Det är människorna som handlar, det är inte bilarna och så vidare.
Om vi tittar på de här papperna som du har med dig, så är det ju otvetydigt så i alla fall att siffrorna går ner. Alltså peak car är ett faktum.
Peak car är ett faktum i hela västvärlden, kan man säga. Det gäller naturligtvis inte i Kina och inte i Indien och inte i Brasilien. Men tittar vi på hela västvärlden med Europa, USA och Australien, så är det ungefär likadant överallt. Och i USA blev det ju extremt uppmärksammat när man någon gång 2005-2006 kunde konstatera att plötsligt så vände det efter alla år av ständig uppgång.
Och då är det till och med innan den ekonomiska kollapsen?
Ja, det började hända innan den ekonomiska kollapsen. Ett av skälen är ju det här att vi människor har alltid rest ungefär 60-80 minuter om dagen. Och sen har vi kunnat resa fortare och fortare och därmed nått längre och längre. Men nu har det nått vägs ände. Vi vill inte lägga mer tid på att resa, säger forskarna. Sen har vi ju satsat på kollektivtrafik. Det ger faktiskt effekt. Jag menar, blir kollektivtrafiken bättre, så blir det faktiskt ett bättre alternativ.
Vad tänker du, Christer, framtiden? Hur kommer våra framtida städer att se ut när bilen eller bilanvändandet planar ut? Om du får önska eller spekulera.
Alltså det som jag tror händer har ju redan börjat hända i städer som Malmö och Stockholm och Göteborg och Lund och så vidare. Där man inser att vi måste bygga en stad för människorna och inte en stad för bilarna, så att säga. Och städer idag konkurrerar med varandra om att vara den attraktiva staden. Och den attraktiva staden upplever ju folk inte faktiskt är med jätteparkeringar och buller och avgaser och trängsel och så vidare. Så att tiden verkar faktiskt för i den här riktningen. Vi har ju blivit mycket mer urbana. Va? Vi vill sitta så här som vi gör nu och titta i solen och så vidare. Va? Och då kan det inte vara för mycket trafik om det ska vara attraktivt.
Alltså en sån som kör förbi här, han är inte så attraktiv.
är det i den här utsträckningen så kan det väl vara helt okej. Okay. Vi kanske inte helt vill ta bort biltrafiken överallt, så att säga. Det tror jag inte vi kan åstadkomma, men att våra innerstäder kommer att bli mycket mer för människorna än för bilarna, det ser vi redan att det håller på att hända.
Tack, Christer Ljungberg, som är trafikforskare och vd för konsult- och forskningsföretaget Trivector. I Bortom bilen lyfter vi fram några enskilda svenskars förhållande till bilismen och sin bil. Per Baun är filosofiprofessor vid Linnéuniversitetet. Hur ser hans förhållande till bilen ut?
Ja, det är ett icke-förhållande. Jag har själv varken körkort eller bil, så att mitt förhållande är ganska distanserat till bilen.
Är det av praktiska skäl, filosofiska beslut, eller vad ligger bakom att du inte har någon bil och aldrig har haft, trots att du befinner dig mitt i livet?
Födsel och ohejdad vana, kan man säga. Jag växte upp i ett bilfritt hem. Min far hade inte körkort, han tyckte inte om bilar. Min mor hade körkort men hade inte bil. Så att man blev hänvisad till lokaltrafik och kollektivtrafik utav olika former, och sen har jag fortsatt på den vägen.
Du är professor i filosofi, arbetar både i Sverige och utomlands, far hit och dit. Hur klarar du dig utan bil?
Ja, utan någon anledning så finns det ju bussar och tåg liksom då, va? Så att och det är klart att det inte alltid är odelat nöje liksom att ta sig fram på det sättet heller, men det går, och jag är inte van vid någonting annat, så därför så funderar jag inte så mycket på det.
Vad anser du om bilar? Tycker du någonting om bilar?
Alltså jag är inte någon entusiast för bilar. Jag kan inte säga att jag hatar bilar heller, men det är någonting som finns. Det är någonting som låter lite väl mycket, och det tar kanske lite väl mycket plats liksom i innerstäderna, men personligen är jag nog närmast likgiltig för bilar.
Du ser ingen skönhet? Du tänker inte där, oj, där kommer en vacker bil, eller där kommer en ovanlig bil?
Ja, ovanliga bilar kan man se. Skönhetsupplevelser har jag av många slag, men inte så ofta om just om bilar.
Per Baun, professor i praktisk filosofi, om sitt icke-förhållande till bilen. Om en vecka i Bortom bilen, om hur framtidens teknik kan se ut.
Hastigheten måste ner. Och sen så naturligtvis bromsar man inte. Man bromsar inte när man ekokör. Eller försöker undvika. Och så har man blicken framåt. Alltså man planerar. Alltså det är en aktiv bilkörning.
Vi hörs om en vecka. Och när som helst i appen Sveriges Radio Play. Bilder och länkar hittar du på webben. Vi som gjort programmet är Paul Friggis, Lars Mogensen och jag som heter Agneta Nordin.
Bortom bilen produceras av Lokat Media för Sveriges Radio.
Och ett nytt avsnitt av Bortom bilen kommer nästa vecka. Och det här programmet kan du höra på lördag igen klockan 11.35 och 23.35 eller via appen sverigesradio.play. Nu lite om våra program imorgon och i eftermiddag här i P1.
Jag tycker det är dags att vakna. Men ska vi sitta här och hålla på och slanta upp för ett...